Välkomna, ni lyssnar på första avsnittet av Bättre vatten, en podcast som görs inom EU-projektet Life IP Rich Waters och Mälaren, en sjö för miljoner. Bättre vatten görs av mig, Elin Ångman, och dig, Rosita Eriksson.
Hej!
Hej! Vi tänkte kickstarta podden med en stor övergripande fråga som kommer att påverka alla andra miljöproblem som vi arbetar med. Nämligen klimatförändringarna. Men först tänkte vi berätta vilka vi är och vad den här podden ska handla om framöver. Jag heter alltså Elin Ångman och jag är projektledare för MER, Mälaren, en sjö för miljoner. Och jag arbetar med att stötta kommunerna som är med i MER i deras åtgärdsarbete. Jag arbetar också med att utveckla och stötta nya vattenprojekt inom ramen för Life IP Rich Waters. Och du, Rosita, jobbar ju som kommunikatör i Life IP Rich Waters. Kan du berätta om vad det är för något?
Ja, Rich Waters är ett stort projekt som finansieras genom EU:s miljöfond Life och Havs- och vattenmyndigheten. Målet med projektet är att förbättra vattenkvaliteten i norra Östersjöns vattendistrikt. Alltså de vatten som rinner ut i Mälaren och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Rich Waters är ett samarbete mellan 35 olika parter. Det är allt från små företag och kommuner till länsstyrelser och nationella myndigheter. Och våra delprojekt, vi har 20-tal delprojekt, täcker in en rad viktiga miljöfrågor som påverkar vattnets status och gör att Sverige idag inte når målen i EU:s vattendirektiv. Det handlar bland annat om övergödning, miljögifter, fria vandringsvägar för fisk och vattenplanering.
Och i den här podden vill vi utforska olika vattenfrågor ur ett miljöperspektiv. Vi kommer främst att fokusera på de stora temaområden som berörs av Rich Waters, men inte bara. Idag ska vi prata om klimatförändringar. Det är en fråga som är väldigt aktuell och som vi måste ta hänsyn till när vi planerar åtgärder. Vi har pratat med Måns Enander som är klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Västmanland. Han leder ett delprojekt inom Rich Waters som tittar på vattenplanering i ett förändrat klimat.
Hej Måns.
Tjenare.
Du leder ett projekt inom Rich Waters som handlar om just klimatförändringar. Höga vattenflöden är ju någonting som vi kommer att få se mer av i framtiden. Kan du berätta lite om varför det är så?
Ja, det är helt enkelt så att det pågår en klimatförändring i världen och därmed i Sverige och Västmanland också. Kortfattat så kan man säga att det kommer att bli varmare och blötare ju längre seklet fortskrider. Och det är framförallt det här med varmare som är intressant, därför att det betyder ju då att den snö som faller under vintern i nutiden i framtiden kommer att bestå av regn i hög utsträckning. Och sen får man räkna med i största allmänhet en ökad nederbörd under framförallt vinterhalvåret. Så det är bakgrunden till det här projektet och hela vår beskrivning av det framtida klimatet och vad vi kan förvänta oss med största sannolikhet. Den kommer från SMHI som i sin tur är länkad till det samarbete som sker inom ramen för FNs klimatpanel IPCC. Så det är bakgrunden till vårt LIFE-projekt.
Vad finns det för speciella risker med just översvämningar?
Ja, dels så finns det ju de här fysiska riskerna naturligtvis och som träffar oss människor. Och det handlar ju om att kanske samhällsviktiga verksamheter kan påverkas direkt eller indirekt. Direkt kan ju vara därför att en kraftförsörjning ställs under vatten och kortsluts. Det kan också vara indirekt därför att tillfartsvägarna till ett lasarett till exempel ställs under vatten så att man inte kommer dit eller därifrån. Så att hur vi planerar vår bebyggelse och vår infrastruktur i förhållande till risk för översvämning är ju naturligtvis jätteviktigt. Sen har vi ju självklart de areella näringarna. Det är ju det här gamla frågor som man är van att hantera. Därför har vi också dikat ut i slutet av förra sekelskiftet och särskilt här i Mälardalen mycket mark i Sverige för att skapa odlingsmöjligheter. Och en hel del av de marker som vi laborerar med eller är intresserade av inom ramen för just det här projektet, det är ju sånt som är utdikat till förmån för jordbruksverksamhet. Och även i skogen har man dikat ut för att skapa torrare miljöer och öka tillväxten helt enkelt.
Hur kan översvämningen påverka vattenkvaliteten? För det är lite där ni tittar på också.
Ja, det stämmer. Ja, om du föreställer dig att istället för att faller snö under vintern, byggs upp ett snömagasin och så sen så blir det varmt i april, möjligen regnar lite grann också, och så får vi det här vi är vana med, vårflod. Då blir det ju liksom en avsköljning momentant just då. Och det är klart att det tar ju med sig en hel del ämnen från marken som det rinner över. Om du istället har en konstant avrinning, då är det ju mer som förs med ner i vattendraget. Kanske från mark som inte heller är tjälad. Och man har ju uppmärksammat bland annat det här med humusämnen som kommer ut i vattendrag.
Så i det här projektet så tittar ni på två geografiska områden. Dels är det Arbogåns avrinningsområde.
Ja, men ursäkta, jag glömde ju säga en viktig sak på förra. Ja, men vi får gå lite fram och tillbaka, va?
Ja,
sen är det ju precis så. Du frågar om specifikt det här projektet. En del i projektet är ju att titta närmare på hur översvämning av förorenade områden påverkar vattenkvalitet. Det är ju ett helt delprojekt i det här projektet. Det vill säga industriell verksamhet ofta har ju lämnat förorenade massor efter sig där man har varit verksam. Och här talar vi om Bergslagen för Arbogaåns del. Där har det ju pågått verksamhet sedan medeltiden. Och det har ju lämnat rester efter sig. Och om det då rinner vatten över det här, hur påverkar det då vattenkvaliteten i Arbogaån och därmed i förlängningen Mälaren? Hur Mälaren hämtar 2 miljoner människor sitt dricksvatten.
Mm. Men det var precis det min fråga handlade om. För ni tittar dels på Arbogaåns avrinningsområde och sen tittar ni på Bälstaåns avrinningsområde som rinner genom flera Stockholms kommuner.
Det stämmer.
Kan du berätta lite om varför ni valde de här två avrinningsområdena?
Jo, vi valde dem därför att de är ganska olika. Väldigt olika. Arbogaån rinner ut i Mälaren vid Kungsör och rinner upp i trakterna kring Grängesberg. Och det är väl en sträcka på cirka 10 mil och ett stort område. Väldigt stor del av ytan är inte bebyggd. Det absolut mesta är inte bebyggt. Och där pågår skogsnäring bland annat. Så det är vad vi i vardag kan kalla för natur. Medan däremot Bälstaån, elaka tungor vill kalla det ett dike. Och det tycker jag är orättvist. Det är en å. Men den är oerhört kraftigt påverkad av mänsklig verksamhet. Och det är nog knappast man kan fånga en fisk där. Och lyckas man med det ska man definitivt inte äta upp den. Och det här är en enormt intensiv exploatering som pågår där. I Järfälla till exempel hade vi ju ett möte för en vecka sedan. Och då berättade man från kommunen att det är motsvarande ett nytt Västerås som man på sikt kommer att etablera i området på Järvafältet bland annat. Det här blir jätteolika och det tyckte vi var intressant att fånga upp i samma projekt. Därför att om syftet är att hantera översvämningar med hjälp av landskapet, om syftet är att säkerställa att markföroreningar inte frigörs till följd av översvämningar, att vi kan säkra och förbättra eller tillskapa ekosystemtjänster, då har vi fångat upp väldigt många aspekter av det här genom att välja två så disparata vattendrag i samma Mälardal.
Ja, precis. De är helt olika. Och strax före påsk då så arrangerade ni en workshop liknande den som ni hade i Bälstaån då, på Gärdersbruks gård utanför Arboga. Och där hade ni samlat 20-tal personer som representerar olika intressen. Så kommuner, vattenorganisationer, lantbrukare, energibolag. Mm. Vad var syftet med det mötet?
Syftet med att samla den här gruppen människor är att försöka på ett effektivt sätt fånga upp många olika frågeställningar och faktiskt kanske också ifrågasättanden av påståenden som vi kommer med för att föra det här projektet vidare. Och vi arbetade i form av workshop och man fick lösa olika uppgifter. Till exempel fick man ta itu med ett litet avgränsat del av rinningsområdet och lösa problemet i det här fallet för mycket vatten. Hur kan vi laborera med landskapet som vi ser på den här inringade delen av landskapet? Och då kom det naturligtvis många olika förslag på lösningar och många olika idéer om vilka komplikationer de möjligen skulle kunna innebära. Till exempel en lantbrukare som var där var ju väldigt kunnig om hur det faktiskt kan påverka lantbrukets verksamhet. Då jag som glad biolog tycker att man kan svämma över åkrarna och med andra vattendraget.
Ja, en som har jobbat länge med det här med att hitta lösningar i naturen för att hålla kvar vatten i landskapet är ju Anita Bergstedt som också var där. Anita jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och hon har bland annat tagit fram en rapport som heter just Naturanpassade åtgärder mot översvämning som ett verktyg för klimatanpassning. Och den här rapporten riktar sig främst till kommuner och visar olika sätt att minska risken för översvämningar. Jag tänkte vi kan lyssna på vad hon har att säga.
På grund av de klimatförändringar som kommer att bli då med mer vatten på vinterhalvåret och större risk för torka på sommarhalvåret så är det väldigt viktigt att hålla kvar vatten i landskapet när det faller så att det stannar längre i landskapet. Då förhindrar man dels översvämningar när det kommer mycket vatten. Man hindrar översvämning nedströms om man håller kvar det längre i landskapet. Och i och med att man gör det så minskar också risken för torka sen.
Men just det här naturbaserade lösningar, kan du ge exempel på vad det kan vara? Mm.
Då jobbar man ju med naturen och till exempel återskapar våtmarker. Man återskapar meandringar, sådana här slingrande vattendrag som man tidigare har rätat för att snabbt bli av med vattnet. Nu ser vi att vi inte längre ska bli av med vattnet snabbt utan hålla kvar det. Då kan man återskapa de här slingriga vattendragen istället så att vattnet stannar kvar längre tid i landskapet. Man kan ta bort kulvertar och istället göra öppna diken så att vattnet rinner långsammare. Och det finns ju en mängd olika åtgärder som man kan göra och det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Det viktiga är att man inte gör åtgärder där det redan är höga naturvärden. För då riskerar man ju att försämra situationen på den platsen. Men det finns väldigt mycket vardagslandskap där naturvärdena inte är jättehöga. Och gör man då bra åtgärder på ett bra sätt, då kommer man att öka naturvärdena på den platsen och nedströms. Så att många olika åtgärder finns att göra, så det är alltid några åtgärder som passar på varje plats. Och på vissa platser kan man välja mellan flera olika åtgärder för att hålla kvar vattnet och samtidigt skapa mer biologisk mångfald. Och de flesta av åtgärderna kommer också göra att vattnet blir renare i vattendragen. Man minskar erosion. Och då får man också mindre transport av näring och sediment som ger grumligt vatten och övergödning på havet i slutändan.
Ja, Anita sa jobba med och inte emot naturen. Vad tänker du om det, Måns?
Jag tycker det här låter som ljuv musik. Och en stor poäng med det som Anita säger, det är dels att det är naturbaserat men också att det är en hel palett av lösningar. Och det är ju inte så att hon menar att tekniska lösningar är ointressanta, tvärtom, inte alls. Men att det här tillsammans med tekniska lösningar kan bli ett bra sätt för samhället att lösa flera uppgifter. Och de lösningar som hon exemplifierar det här med naturbaserade lösningar, de kan ju ofta ha många tilläggsvärden. Anita räknar upp flera utav dem med minskad övergödning till exempel. Biologisk mångfald ett annat exempel. Mindre skada av torka genom att, som Naturvårdsverket kallar det, återväta delar av landskapet. En annan sak som har varit på tapeten och säkert sen förra sommaren men säkert kommer att aktualiseras inför den här sommaren, det är ju skogsbränder. Och där har man ju talat om att återväta landskapet som ett verktyg att använda för att i alla fall påverka risken för skogsbrand till att bli mindre Man har även talat om ökad lövandel och så vidare. Men just att återväta delar av landskapet. Så att det är just det här med multifunktionalitet som jag tycker är intressant också. Mm. Förutom de naturvärden man tillskapar. Sen är det nog så, även om jag inte har suttit och räknat på det. Men det är väl en tes som Anita driver. Att det här ofta är väldigt kostnadseffektiva lösningar. Dels därför att de inte alltid är så dyra i sig själva. Men också därför att man får flera nyttor. Och då kan man ju möjligen tänka sig att fördela kostnaden på flera poster också. Så att översvämningskontot blir inte så belastat som det i annat fall hade blivit. Om man hade gjort en lösning som enbart var ämnad för att lösa översvämningsfrågan. Så att just nyckelordet multifunktionalitet, det tycker jag är liksom det bärande i hennes rapport här. Och det är också så vi ska, tycker jag, ta till oss det här som, från myndigheter. Därför att vi ska ju inte bara lösa ett problem åt gången, utan se hur en lösning kan medverka till att lösa många olika problem. Och flera av de här lösningarna, kanske framförallt när de närmar sig tätortsmiljö, och det har vi ju sett i Bällstaån aktualiserades det där. De skapar ju till exempel då rekreationsvärden eller estetiska värden. Och då kanske det också blir intresset från den som ska fatta beslut om pengarna faktiskt. Att den kan påvisa att på det här sättet, genom den här investeringen, så uppnår vi flera värden. Och flera blir glada, så att säga.
Men alltså genom att skapa de här svämytor, någon slags vattenmiljöer, ja, som kan ta emot vatten, så, ja, blir det också rekreationsmiljö för människor, det är så?
Ja, det är det jag menar. Och hon har ju en hel rad med sådana här olika typer av lösningar. Men flera av dem kan ju faktiskt också utmynna i miljöer som är vackra eller trevliga att vistas i. En kulvert, hela poängen med den är ju att man inte ska se den. Så den har man ju ingen glädje av annat än att det är någonting man slipper. Men öppna diken som hon pratar om där, de kan ju kanske erbjuda flera nyttor. Och det såg vi framförallt när vi hade vår workshop i Järfälla. Att man exemplifierade från kommunen med sådana lösningar.
Ja, då kommer vi in på det här begreppet ekosystemtjänster som du nämnde tidigare. I Arboga så träffade jag Sara Bergek från Sveriges lantbruksuniversitet, och hon är ju med i ett delprojekt.
Det stämmer. Det tycker vi är väldigt bra, att det här kan bli en samverkan mellan akademi och myndighet. Bara det i sig. Så att det är Sveriges lantbruksuniversitet och tre länsstyrelser som medverkar i projektet. Och just det delmoment som handlar om ekosystemtjänster svarar just SLU Sötvattenlabb för. Därför att under ledning av dem så har projektet arbetat med metoder och mot bakgrund av kunskaper som de har arbetat fram.
Vi ska lyssna lite på vad Sara säger om ekosystemtjänster.
Egentligen är det ju väldigt mycket som inte vi bara liksom tänker på att det är någonting. Bara när vi står här och tittar på vattnet så är det en ekosystemtjänst som gör att vi är avslappnade, vi ser en vattenspegel. Ja, vi slappnar av. Det är en typ av en ekosystemtjänst. Någonting som naturen och ekosystemet ger oss människor då, som kan vara någonting väldigt, kanske någonting man inte kan ta på som en känsla. Men det kan ju också vara någonting som ligger på tallriken, någon mat helt enkelt.
Ja, eller här står vi precis vid ett vattenkraftverk.
Ja.
Det är också en ekosystemtjänst.
Den är lite gränsfall faktiskt, hur man tolkar den. Den brukar ibland inkluderas, ibland inte. Just med vattenkraften. Men med vatten till bevattning och industri är ju någonting att man använder också vattnet i kylvattenaggregat i olika typer av industrier och så. Mm.
Och det vi har pratat om idag är liksom vad man kan göra för åtgärder för att hålla kvar vattnet i landskapet så att det inte blir så höga flöden. Då har vi pratat lite om hur det påverkar ekosystemtjänster. Kan du säga någonting om det?
Ja, det är ju, alltså om vi får mycket vatten som forsar ut för snabbt så kan det ju föra med sig mycket näringsämnen bland annat. Så det kan ju påverka då miljön och ekosystemet på många sätt i kvaliteten på vatten beroende på vad det är för vatten som rinner ut. Så massa näringsämnen skulle ju kunna göra att det blir övergött och påverka den typen av habitat och livsmiljö som finns för vissa arter som inte kan vara fördelaktigt. Det kan vara fördelaktigt också med mer näringsämnen för andra arter. Så det är ganska komplext, men bland annat eller olika typer av förorenade områden som kanske svämmar över och tar med sig gifter till vattensystemet då, som kan bli både någonting negativt för biota eller någonting som kanske påverkar vårt dricksvatten och vattenkvaliteten då i kranarna.
Vi har ju pratat lite om förra sommaren som var väldigt torr. Så det känns kanske inte helt aktuellt att prata bara om höga flöden. Har ni tittat också på med torrperioder?
Vi har inte gjort det så mycket faktiskt i projektet än så länge. Men det är ju precis, det kommer ju vara en variation där det blir väldigt torrt blandat med väldigt blött. Så det är ju också en aspekt av hur vi skulle kunna behöva bevara det vattnet som kommer till när det blir höga flöden. Och kanske spara det landskapet då, så att det kommer till nytta som en reserv när det blir torrare perioder också.
Vad känner du att du har fått ut av det här mötet hittills?
Det är spännande att höra allas olika aspekter på hur man ser på det. Vi har gjort människor som representerar lantbruket här och vi har från skogsbruk kan man säga och kommuner och länsstyrelser. Det är just det här hur man måste prata ihop sig över olika sektorer och kanske dessutom då kommungränser och länsgränser till och med för att kunna förvalta naturen på ett bästa sätt. Så det är ganska komplext.
Jag heter Roger Andersson och kommer från utanför Fällingsbro i en liten by som heter Rynninge. Och där är jag en av lantbrukarna.
Mm, och du är engagerad i Arbogaåns
vattenförbund, ja.
Vattenförbund.
Så att jag representerar lant- och skogsbruk.
Vad tänker du så här spontant när du har hört presentationerna idag?
Ja, vattenfrågan är ju naturligtvis väldigt viktig. Och jag tycker det är bra att man jobbar med den. Så att vi får fortsätta ha ett bra vatten i Sverige. Det är viktigt för alla.
Men just när det gäller så klimatförändringar och det vi har pratat om, liksom, torrare somrar, blötare, liksom, översvämningar. Är det någonting som du har reflekterat över?
Ja, det är ett bekymmer för framtiden. För våra barn, det är jag absolut bekymrad över. Så att vi måste göra vad vi kan för att begränsa den. Så att Sverige blir ett bra land att leva i framtiden också.
Mm. Och som lantbrukare då, är det här någonting som du redan känner att du har?
Ja, jag känner nog av att vegetationsperioden har blivit längre. Våren kommer tidigare och vintern kommer senare. Så att det är inte naturligt, utan det är ju behagare när vi har rejäla årstider.
Mm. Och idag har vi pratat om liksom vilken typ av åtgärder man skulle kunna göra i landskapet för att hålla kvar vatten. Är det någonting du tänker så här, att det här kan jag gå hem och göra på en gång eller det här kan vi ta vidare i vattenrådet?
Ja, en del har jag ju gjort på min gård då. Vi har ju gjort våtmarker och en grodan då, så att, men det ska ju naturligtvis byggas vidare på den riktningen.
Jag heter Jordan Wessling och jag jobbar på LRF Mälardalen med vatten- och miljöfrågor. Ja, alltså det är ju aktuellt att prata om vattenhantering liksom i landskapet. Det är det, och jag tror att förra sommaren var liksom en liten ögonöppnare för många också. Att se att man behöver göra någonting liksom för att... Och det, jag tror att många har varit lite tagna på sängen av att ha sådana här torrår efter varandra flera. Liksom, att det har slagit lite. Alltså. Och jag tror att det är bra att man börjar prata om det. Men det är också tydligt att det finns mycket kunskapsbehov på alla nivåer. Så, för att liksom prata om hur en åtgärd fungerar i praktiken. Liksom.
Jag tänkte precis fråga där. För vi har ju pratat om olika åtgärder och det är mycket som behövs göras inom land. Bruket. Vad finns det för hinder för att det ska liksom komma till stånd åtgärder?
Ja, nej men det, alltså dels är det väl att hitta samverkan liksom på något sätt så att man ser att det blir win-win-win brukar vi prata om. Liksom, men det handlar mycket tror jag om att lantbrukarna upplever att de inte blir förstådda riktigt liksom, och att deras förutsättningar att det är, kunskapen om dem är lite låg liksom. Och det tror jag gör att man kanske inte känner samma engagemang heller för frågorna liksom. Så, så jag tror att det är viktigt att bara träffas och att faktiskt sätta sig ner tillsammans i ett område liksom. Jag tänker nu på det här projektet som HAV driver nu. De har ju 20 åtgärdssamordnare till exempel och runt om i Sverige. Det tror jag är liksom, det tror jag är något bra för att kunna få till åtgärder. Men det är mycket personberoende också. Man måste liksom kunna prata på bönder. Med bönder på bönders vis.
men handlar det också om finansiering? Är det liksom en knäckfråga eller inte?
Ja, alltså det är, om vi tittar på lönsamheten i jordbruket så finns ju liksom inte, det finns väldigt små möjligheter att gå in med finansiering från lantbruket. Och på vissa ställen görs det liksom, och det är ju fantastiskt när lantbrukarna känner sånt engagemang. Jag kan ta ett exempel från Hölö, söder om Södertälje då. Där har ju lantbrukarna sökt LOVA-stöd och strukturkalkat för totalt över 10 miljoner kronor. Och det är ju 50-60% som är deras egna pengar i det liksom. Och det bygger ju mycket på, det är lokalt engagemang där liksom, med eldsjälar som driver på liksom. Nu har vi en livsmedelsstrategi som säger att vi ska öka livsmedelsproduktionen. Och jag tror att om man går in med den, men det som något slags grundvärde i diskussionerna, så tror jag också att det blir lättare att ha en dialog med lantbruket, tror jag.
Vad tänker du när du hör lantbrukaren Roger och Jon från LRF?
Jo, jag tänker på båda de här personerna var ju vid Jädersbruk och hade väldigt mycket att tillföra. Men Och också viktigt för oss att ha respekt för att om man samlar 20 individer under en dag, så är det kanske först och främst 20 individer som kommer. Så man kanske inte ska tro att man så att säga har en representant för en sektor om man har lyckats få en skogsägare eller en lantbrukare att komma till ett möte eller en workshop. Det blir lätt så att man tror det. Vi har ju ett särskilt delmoment som handlar just om att titta på hinder och förutsättningar. Mm. Och där vill vi ju naturligtvis fånga upp hinder och förutsättningar över hela spektrat av olika aktörer inom det här. Alltså ska man få till stånd lösningar som antingen att man då bestämmer att de ska genomföras, så ska de ju helst accepteras eller åtminstone kunna fördras. Och ännu mer ska man få till stånd lösningar som bygger på frivillighet. Då är det ju allting står och faller med att man är intresserad eller villig själv som markägare.
Eller att det finns stöd.
Att det finns stöd och att man tycker att ja, men får jag stöd så gör jag. Mm. Eller som i andra fall kan det ju vara så att staten erbjuder stöd och man säger spelar ingen roll, jag vill inte. Jag tror att man behöver hitta, och Länsstyrelsen Västra Götaland har ju varit inne på det, att, och vi vill ju också göra det, men de kommer ju faktiskt under våren att ha en särskild workshop på det ämnet. Hur kan man hitta finansieringslösningar? Så att finansiering är ju en väldigt viktig del i det hela, men också att hur skapar man acceptans och intresse. Jag tror att det är det alldeles avgörande, och då är det ju naturligtvis, han var inne här på att vi har en livsmedelsstrategi som säger att vi ska öka produktionen av livsmedel i Sverige. Och det gäller ju naturligtvis då även oss i Mälardalen. Där ligger ju en viss intressekonflikt kanske, så vi behöver ju se att det finns andra intressen och kanske motstridiga intressen som är oerhört viktiga. Det går inte att säga att det här är det enskilt viktigaste. Nej, vi ska ha fram käk också. Men allt det här ska vi få ihop på något sätt. Och ibland kan vi hitta lösningar som så att säga är win-win. Men faktiskt inte alltid. Ibland får vi välja. Det här är ju ändå liksom hela människans civilisation. När vi börjar bilda civilisation så har ju det uppstått i floddalar. Vi känner till Nilen, Eufrat och Tigris, Indus, Mekong, Gula flod, allt det här. Det är ju där det har börjat så att säga. Så att det är ju ingen ny frågeställning i människans historia att hantera vatten. Antingen brist på vatten eller för mycket vatten. Och olika intressenter och folk som sitter uppströms och gör någonting som drabbar oss här nere. det blir ju lätt så att vi tror att, att det är något nytt vi håller på med när man är inne i ett projekt. Men det är det ju verkligen inte. Det är heller inte något nytt i nutiden. Vi har tagit stort intryck av besök, men också sånt vi har läst, hur man arbetar med naturbaserade lösningar på andra håll. Bland annat Tyskland, Holland och Storbritannien. Och det tror jag att det är viktigt för oss, särskilt som det här är ett EU-projekt, att ta till oss erfarenheter från andra utanför vårt, trots allt i ett globalt sammanhang, lilla Life IP Rich Waters projekt som vi tycker är stort, men på det stora hela är ett litet projekt. Det är en jätteviktig sak att ta till sig, som vi kanske skulle till och med kunna bli lite bättre på, att ta del av andras erfarenheter och kunskaper. Vi kanske inte har varit så jättevana att arbeta med naturbaserade lösningar i Sverige för att hantera översvämningar. Men på jorden är vi ju vana med att göra det.
Det var allt för det här avsnittet. I nästa avsnitt hälsar vi på i Heby kommun. Och där har man arbetat med ett projekt inom Rich Waters som heter Minskad övergödning från hästgårdar.
Hej då!
Hej då!